Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så kämpar vi på med det här jäkla ljudet.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister.
Det är en spännande lösning.
Spännande vård. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden.
I den 85:e matchminuten Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och i vanlig ordning så är det ju jag, Lukas Alin. Sen har vi en tradition att gästen får presentera sig med fullständigt namn. Det är för att vi ska sätta uttalen.
Ja. Yes, Elias Durmas.
Ja. Har du några mellannamn?
Nej.
Tyvärr. Ingenting?
Tyvärr inte.
Trist.
Ja, tråkigt. Trist. Men...
Ja, så passet är bara så. Det är två namn.
Det är bara Elias Durmas. Ja. Vi hittar ingenting mer.
Ålder på dig?
23.
Ja. Vad har du för relation till din ålder?
Vad är för relation? Jag tror jag är lite mer mogen än vad min ålder säger.
Ja, okej. Okay. Ja. Så det är en 35-åring igen.
Ja, exakt. Det är jag får höra det ibland. Så. Ja. Ja.
Annars kom Erik Andersson hit som världens äldsta, vad var det, 24 år tror jag.
Är det sant?
Ja, mycket erfarenhet.
Ja. Ja, nej.
Ja, vilket smeknamn har Pontus Engblom gett dig?
Uff, jag har inte fått höra det än.
Är det sant?
Nej.
Ja, då är han lite efter då.
Ja, ja.
Han brukar vara den som ger smeknamn till spelarna.
Vi får vänta och se.
Ja. Vad käkar du till frukost?
Yoghurt med granola.
Ja, alltid?
Nej, inte alltid. Ibland kan det vara en toastmacka, ibland gröt. Ja, olika hela tiden. Vad jag känner för.
Ja. Familj, hur ser den ut?
3 syskon och mamma och pappa.
Yes. Moderklubb?
BK Forward.
Fina BK Forward.
Yes.
Vad har du tränat mest på?
Min avslut.
Mm. Största idol?
Neymar.
Yes. Vad gör du av en ledig dag?
Går ut på stan med vänner, tar en kaffe, fika. Bara tar det lugnt. Ingenting mer dramatiskt så, utan bara gillar att ta det lugnt med vänner och familj.
Jag ska ha det sagt om Neymar förresten. Det är ju det jag brukar skryta med om ungarnas polare frågar mig vad jag jobbar med, så säger jag att jag jobbar på tidningen. Då är de inte så intresserade, men säger jag, intervjuar Neymar till exempel, då har man dem direkt.
Då kommer de upp och ställa massa frågor säkert.
Ja, det är en sån här liksom, en och en halv minut på någon pressträff inför de skulle möta Sverige för 10 år sedan. Men jag kan leva på det där.
Ja, det var köra.
Ja. Har du några laster?
Nej.
Nej. Inte ens lösgodiset som jag pratade om innan här.
Nej.
Nej. Vad lyssnar du på?
Allt möjligt. Musik. Mycket svensk hiphop.
Mm. Någon speciell som du vill liksom shoutout till?
Yasin.
Yeah. Vilka i laget kände du sen innan?
Paja, Ludde. Jag kände igen Pontus Engblom. Jag har ju mött han och så. Jag vet vem Linus är. Ska vi se vem mer? Jag tror det är någon mer om inte bara inte har glömt någon. Så. Men Paja och Ludde känner jag bra sen innan.
Ja, alla känner Paja. Så hela fotbollssverige.
Ja, exakt.
Ja. Har du någon dold talang?
Jag är bra på basket.
Mm. Ja. Hur bra?
Bra, tillräckligt bra för att spela på gården med grabbarna. Inte bättre än så.
Har du mött Paja i basket?
Nej, inte än.
Han hävdar ju att han är Sveriges största basket... jag ska se om jag får det här rätt nu. Sveriges bästa basketspelare som aldrig har spelat basket.
Nej, han har ingen chans.
Nej.
Han har ingen chans. Vi får ta en match där.
Jag tror han avslöjade det där i någon annan podd, i Patronpodden. Ja. Så jag ska credda dem. Det är supportrarnas GIF-podd.
Okej. Okay.
Men om karriären skulle ta slut imorgon, vad skulle du knega med då?
Egenföretaget.
Ja. Du har ju grejer på gång. Är det något du kan berätta om?
Ja, jag och brorsan håller på med vårt egna märke. Mm. Klädesmärke och så. Så kan det bli mycket annat inom skägg och så. Men det är något vi håller på att jobba på. Så ja. Ni får stay tuned.
Ja. Inte illa. Du har ju överlevt faktarutan här då. Så jag tycker vi drar igång det här på
perfekt, något sätt. Perfekt, perfekt.
Vi går ju alltid kronologiskt. Jag vill ju liksom börja hemma i Örebro och fråga hur har din uppväxt varit där?
Den har varit fantastisk. Mm. Jag levde min barndom i Örebro. Jag har mina vänner där kvar fortfarande. Och jag hade en fantastisk barndom. Höll aldrig på med telefonen. Var alltid ute och spelade fotboll. Om inte vi spelar fotboll så gjorde vi annat, alltid ute i gården i alla fall. Var hemma när lamporna släcktes ute, det var det som var regeln. Så min barndom i Örebro, den var fantastisk. Jag är glad över att jag fått uppleva en sån barndom och inte sån barndom som dagens ungdomar får leva med telefonen i handen. Bara sitta inne och inte göra någonting. Så det var fullröda hela tiden.
Vad var det för typ av område du växte upp i?
Först bodde vi i Varberga. En liten ort i Örebro. Sen så flyttade vi till Nya Gärsta, ett villaområde. När jag var, om inte jag fel, 6 år där någonstans. Så det var där jag höll hus under mina 16 år i Örebro.
Mm. Hur är dina föräldrar?
Hur de är personligen? De är snälla, trevliga, tar hand om familjen, sätter familjen först, oavsett vad. Gör allting för oss barnen, så jag är jättetacksam för dem. De har alltid gjort allting för oss. Farsan har varit på varje träning, varje match. Men nu på senare tid så har jag och brorsan sagt till honom att ta det lugnt. Du får njuta av ditt liv nu. Du har varit med oss nu i 23 år och kollat på varje träning och match. Så han kollar ju fortfarande, men han är inte på plats nu. Men
vad har han haft för approach då till fotbollen och er fotboll?
Farsan spelade ju själv fotboll när han var yngre, men då var han målvakt. Så farsan är ju riktig fotbollsnörd. Han var ju tränare för mig när jag var i BK Forward, när jag var i ungdomsleden. Då var han tränare för mig, så han har alltid hjälpt oss med vad vi behöver hjälp med. Han säger alltid vad han tycker och tänker, och vi tar hänsyn till det, för vi vet att farsan ha en bra fotbollshjärna. Så han har haft en fantastisk approach till oss, och han har varit där för oss sedan dag ett, alltid stöttat oss i vad vi tycker är bäst och vad vi vill göra hela tiden. Han säger alltid vad han tycker och tänker, men i slutändan så är han där och stöttar oss för våra beslut. Så han har varit jättebra, han har alltid varit där för oss.
Vad heter han?
Simon.
Yes. Har jag rätt eller fel här? Nu tar jag från minnet. Inte ni släkt med Charbel Toma?
Just, jo, Charbel Toma, det är min morbror.
Charbel, det är exactly. Morbror?
Yes, okay. yes.
Just det.
Ja.
Jag är uppvuxen i en familj med två Black Army-huliganer, faktiskt.
Okay.
Mina två plastbröder. Så jag är uppväxt mycket med såna här spelare runt omkring mig.
Exakt.
Du var en lirare.
Ja, jag hann inte se honom när han var ung. Nej. Jag var inte tillräckligt gammal då, men jag såg han i hans sista år i Syriansk, och jag har ju fått höra hur bra han var. Jag har ju fått höra att han hade potential för att bli världsspelare, men det blommade aldrig ut, men han blev fortfarande en fantastisk spelare. Så, ja.
Vad är hur mycket, när man växer upp så där och har ändå någon som är framgångsrik i samma land liksom, och spelar fotboll, Formar det, har det varit med och format din egen lust att spela fotboll?
Jo, men det är klart, man ser upp till dem. Till exempel min morbror Kärbel som vi pratar om nu, jag är min storebror. Man ser upp till dem och man vill ju komma dit där de har varit. Och man gör allt för att eftersträva dem, men på sitt egna sätt. Så det är klart, det blir en motivation. Så det är kul, men ibland så kan det slå tillbaka också på fel sätt om man använder det på fel sätt. Men för mig så har det varit mer positivt på det sättet, att alltid se vad de gör, och det har gett mig en hunger och en motivation till att göra det minst lika bra som dem.
Ja, men just din brorsa då har du haft ännu närmare på. Han har ju verkligen kunnat se när han har varit i sin prime också.
Exakt.
Vad har det haft för betydelse för dig?
En jättestor betydelse. Jag har ju fått se hur ett proffs lever, hur ett proffs äter, vad han gör under dagen, hur träningarna ser ut. Det har gett mig jättemycket. Jag har lärt mig jättemycket av det, och jag har tagit med mig det under resten av min karriär. Så jag är jättetacksam för det. Sen så är min bror, han har varit fantastisk, han har haft en fantastisk karriär, så jag är jättestolt över honom så. Och det har gett mig jättemycket, så det har varit lärorikt.
Hur nära kontakt har ni runt fotbollen nu?
Vi pratar varje dag.
Ja,
varje dag. Jag och min bror är jättetajta och vi delar allting med varandra, oavsett vad den är. Och det är sällsynt, det är inte alla som har det. Så jag är tacksam över det, och jag och min bror, allt som händer, vi vet varandras liv. Så.
Ja, om någon skulle ha missat det så är det Jimmy.
Exakt.
Men den kontakten då. Vad tycker han om att du har hamnat i IF Sundsvall?
Han tycker det är ett jättebra steg för mig. Vi satt och pratade innan allting blev klart. Jag frågade han vad han tyckte och tänkte. Han sa det är en jättefin klubb, anrik klubb, mycket historia. Han sa till mig att jag skulle komma bort från allting, bara fokusera på min fotboll och ingenting annat. Och han sa att jag skulle ta det här steget, och han pushade mig för det. Men i slutändan så var det ju mitt beslut också. Ja. Men efter det snacket så var det ganska så klart för mig också. Det var ju redan klart för mig i början också när jag hade mötet med Dogge, med coach och Tommy. Vi hade ett bra snack där, och han stod bakom mig, så det var ingen tvekan. Men han tycker att Sundsvall är en jättefin klubb och har alltid varit en jobbig klubb att möta.
Hur avgörande är han när du ska ta ett sånt här beslut? Liksom?
Det är klart han är avgörande. Han har ju varit med om allt det här, han har ju erfarenhet, och det är, hans åsikt är viktig för mig. Med tanke på hur mycket han har varit med i branschen och hur länge han har varit med i branschen. Men samtidigt så är det mitt beslut i slutändan. Jag tar till mig allting han säger, och jag tar till mig allting sånt, men i slutändan så är det mitt beslut, och ja, hans röst är viktig för mig. Sen lyssnar jag på farsan också och alla runt omkring mig, men i slutändan så ska det kännas bra för mig själv, och ja, det är det viktigaste, att jag ska känna att jag tar rätt beslut. Så, men hans ord väger tungt för mig.
Han har gått om farsan då på det sättet, för han har ni sagt åt att vara tyst, så. Nej. Inte vara tyst men lugnt i alla fall.
Ah, nej, men farsan är också med och bollar, men farsan är så här, farsan är där vi vill, där stöttar han oss. Han säger vad han tycker och tänker, men han säger i slutändan så är det vårat beslut. Så jag och brorsan är mer så här, vi bollar mellan varandra med vad vi tycker och tänker, och vad vi känner för ett visst beslut eller ett visst val. Det är mer så. Och farsan är med därför. Han är mer support, lyssnar, men han säger också vad han tycker och tänker. Men det är mer jag och brorsan som bollar mellan varandra.
Hur gammal var du förresten när brorsan drog till Malmö? Var det?
Ja, han drog 2008 drog han, om inte jag har fel. Så var han där till 2012, något sånt.
Då var du ganska liten.
Jag var 8 år, 9 år. Sånt. Ja. De vann ju SM-guld 2010. Ja. Så han drog när han var 18. Ja, då var jag 8 år.
Ja. Hur var det? Du pratade om att du ändå sett upp till honom på något sätt och haft honom nära. Inspireras av. Hur var det då när han drog?
Alltså, där och då, jag var ju så pass ung så...
Det är ju ingenting.
Ja. Exakt, jag visste ju inte riktigt vad som hände. Jag visste att han skulle gå och spela fotboll i Malmö, men jag visste inte hur stort det var. Jag visste inte, jag hade ingen koll på allsvenskan. Jag hade ju bara koll på Real Madrid, Messi, Ronaldo. Det var bara det, det var ju bara det. Så jag visste inte att han skulle gå till en så stor klubb som Malmö. Jag visste inte att Malmö var så stor klubb. Och för mig var det, det var inget speciellt, utan jag var bara glad för hans skull. Och sen så var jag tillbaka i min vardag, ute i skolan, spelade fotboll. Alltså, det var, jag hade inte så mycket koll. Så, men jag var riktigt glad för hans skull och då hade vi inte jättebra kontakt eftersom jag var så pass ung. Och det var inte samma telefoner som man har nu och så vidare. Jag var mest ute med mina kusiner, med mina vänner och lekte. Men ja, det var kul för honom och vi i familjen var jätteglada.
När i livet har det där vuxit då till att bli en tätare kontakt som nu?
Det var när jag började bli 16-17 år, när jag flyttade till Stockholm där 14-15-16, då började vi ta en, hade vi en kontakt och det började byggas på närmare och närmare, och när jag blev 18 så blev det närmare och så åkte jag ner till honom själv till Istanbul och sen dess har det bara byggt på. Så efter det så har vi fått en daglig kontakt där vi alltid pratar med varandra oavsett vad.
För du flyttade då till Stockholm på grund av fotbollen? Då?
Exakt,
då
Hammarby köpte mig. Exakt, de köpte mig när jag var 16-17 år. Ja. Så flyttade hela familjen med också.
Just det, det var så.
Ja, familjen flyttade med och de underlättade för mig enormt. Mm. Så det var skönt på det sättet. Mm.
Så det var fotbollen förde lite närmare varandra? På det,
ja, ja, absolut. 100%. Det gjorde den. Men jag tror oavsett så hade jag och brorsan haft en sån kontakt oavsett, för jag har varit nere hos honom överallt han har varit, när han har varit i Frankrike, när han har varit i Grekland, i Turkiet, alltså jag har alltid varit och besökt med honom, med familjen, så oavsett vad så hade vi haft en sån kontakt.
Mm. Men när du växte upp då, det var mycket ute på gården på kvällen, vad hittade du på?
Nej, det var bara fotboll egentligen. Det var alltså, det var ut med bollen och spring. Alltså, det var jag och grabbarna när vi var yngre. Vi hade en stor gräsmatta i Varberga då. Vi samlades alltid där, speciellt på somrarna och spelade alltså tills det blev mörkt. Och vi slutade inte spela. Alltså, det var nästan på liv och död för oss. Mm. Det var ut och lära sig allting med dribblingar och allt som vi kan idag, det är mest därifrån. Så det var det vi hittade på mest. Ibland busade vi lite såklart. Man måste ju när man är yngre. Men det var mest fotboll och inte så mycket annat.
Men du började ju ändå sticka ut där som ung. När var det du började känna att fan, jag är bra på det här?
Redan från när jag började spela när jag var 5 år. Redan då visste jag vad jag skulle göra resten av mitt liv nästan. Redan när jag var 5 år då kände jag att det här är för mig. Jag har alltid älskat fotbollen och fotbollen har alltid älskat mig på alla olika sätt. Så det har varit en rolig resa, men jag kände att det blev riktigt när efter Halmstad-lägret med distriktslaget. Då kände jag att det blev på riktigt. Då var det scouter där, då var det landslaget kom in i bilden, då blev det mer seriöst, kost och allt vad det innebär, och då tog man det mer seriöst. Annars hade det varit, man spelade på skojskull, men man ville fortfarande vinna och inte förlora, och det var du ska iväg på cuper och så, men man tog det aldrig så seriöst, alltså det blev aldrig riktigt det här professionella proffslivet, men efter att landslaget kom in i bilden, då blev det mer seriöst.
Mm. Var det i den vevan som forward flyttade upp dig till A-laget, eller hade du redan varit där tidigare då?
Det var ju i den vevan när jag blev 13 år. Jag kommer ihåg när jag var 13 år så fick jag göra min första träning med A-laget i slutet av 2013.
Du måste ju ha varit en räka då.
Ja, jag var liten då, men jag var fortfarande bra. De fick inte tag i mig. Men i slutet av 2013, där slutet av säsongen, så fick jag börja träna med A-laget. Sakta. Och sen när jag blev 14, då flyttades jag upp. Och det var i samma veva med landslaget då.
Men hur var det att komma upp då? Så.
Alltså jag tänkte inte på det. Alltså för mig har aldrig spelat någon roll. Jag gick bara in och körde mitt race och alla blev lite chockade över att jag tog för mig så mycket. Men det var kul. Det var kul faktiskt. Det var en erfarenhet jag inte kommer glömma. Och det var Det var faktiskt häftigt nu när jag tänker tillbaka. Där och då så visste man ju inte hur stort det var. 13 år och spela i division 1 och så. Det var större än vad jag trodde att det var.
Ja, vad hade du liksom... Hur kunde det egentligen vara så? Att du inte reagerade mer på det egentligen? Eller fatta hur stort det var? Du seglade inte iväg liksom.
Nej, alltså för mig var det en vanlig grej. Alltså. Jag var bara ute och träna och spela fotboll. Alltså. Ja. Det var inte mer än så. Jag tänkte inte, oj, jag är 13 år och spelar med A-lag. Det var inte värsta grejen så, utan det var mer så här... Go with the flow, alltså. Mm. Det var som att ingenting hade hänt. Det var en vanlig dag på träningen. Såklart det var lite, alltså det är klart det är lite speciellt så om han ska träna med A-laget hit, men i min värld var det, alltså, det var inget sånt speciellt, utan det var bara ute och ha kul.
Vad hade du gjort då som gjorde dig så pass bra? För det är ju inget vanligt.
Jag var mig själv. Jag, varje gång jag gick ut på planen så var jag mig själv, gjorde min grej. Och det har tagit mig hit jag är idag. Och jag har aldrig lyssnat på någon som säger till mig, sluta dribbla, sluta göra så. Utan jag har alltid gjort min grej. För om jag ska sluta göra det jag är bra på, då är det lika bra att jag slutar med fotbollen. Så sen barnsben så har jag gjort min grej, min egna grej. Och det fick mig att ta det steget, tror jag. Det fick dem att inse att jag förtjänar att gå upp och träna med A-laget och ta min plats. Så jag förtjänade det. Sen så var det ju tuffare också eftersom farsan var min tränare. Så jag var alltid tvungen att bevisa 10 gånger mer än vad alla andra var tvungen att bevisa. För annars hade det blivit, men det är på grund av hans pappa, men det är på grund av hans bror. Men det var aldrig så. Så på så sätt pushade det mig.
Men just det här... att göra sin grej när man har den spelstil du har, du gillar att utmana, du kan dribbla, du kan slå den här passningen på marginalen. Det är ju grejer som, det finns alltid någon som stör sig på den typen av spel. Har du mött den liksom den approachen, att någon stör sig på, eller någon vill att du gör på ett annat sätt?
Oja, många gånger.
Kan du berätta?
Ja, men alltså senast nu i AIK kände jag inte att jag fick det förtroendet att göra dem. Alltså den spelartypen jag är, du kommer alltid göra misstag. Kanske gör 1, 2, 3 misstag, men den fjärde som går igenom så är ett mål. Eller så skapar en stor chans. Och man behöver det förtroendet från tränaren, och det jag kände inte att jag hade det av Brännström i AIK. Och det var därför jag inte fick chansen, förmodar jag. Och det var tråkigt. Men jag har haft det med andra tränare också. Det var inte Brännström bara. Jag hade det när jag var i Hammarby andra året. Stefan Olsson lät inte mig göra det där jag var bra på. La mig som högerback istället. Ja, man har stött på några tränare som har sagt så. Men det har inte rört mig för 5 öre. Utan jag har bara gjort min grej. Och ibland går det hem. Men när det inte går hem, då ser det ut som världens sämsta fotbollsspelare. Tyvärr så är det så. Men för mig så är det, om inte jag ska få göra mina grejer på planen, då är det bättre att jag inte spelar.
Men om man tar som Brännström nu då senast, på vilket sätt talar man om det för dig?
Alltså man talar inte om det, men gör inte sån här grejer, utan det är mer så här, men spela enkelt, gör inte det svårt, spela enkelt. Ja, absolut, spela enkelt, men när jag väl får mina lägen att göra det så kommer jag göra det. Men det var mer så här att så här, om man tappade bollen, då var det alltså kaos. Alltså du fick inte tappa bollen. Jag fattar att man inte ska tappa bollen, men alla kommer göra misstag, alla tappar bollen i en match, och om man får det förtroendet att man får tappa bollen när man väl försöker göra grejer, då blir det en helt annan femma. Och på det sättet kände jag inte att jag hade det förtroendet. Men jag har haft tränare som har sagt, men lägg av med dina grejer, utan spela enkelt. Ja. Det har jag haft i Hammarby. Och, ja.
Om man ska vara djävulens advokat då, kan du se vinsten i att faktiskt lyssna på dem och göra på det sättet? Eller?
Ja, du får ju spela.
Ja.
Du får ju spela, men även om det ser så bra ut. Du gör ju ingenting, du bara spelar bakåt och ingenting annat. Det händer ju ingenting.
Nej.
Så om du vill, varsågod, gå och lyssna och gör absolut ingenting på planen.
Nej, det är inte din grej.
Nej, tyvärr inte.
Men om vi liksom återgår på något sätt i tiden i Örebro där. Du till slut så började du också få lira matcher med forward och känna lite på det.
Mm.
Hur var den tiden? Hammarby fick snart upp ögonen för dig.
Det var en lärorik tid. Jag kommer ihåg att Rickard Nilsson tog över och jag fick stort förtroende i den svenska cupen. Då mötte vi, jag var 15 år om inte jag fel, mötte ÖSK, mötte Helsingborg tror jag, mötte Gais om inte jag fel. Och det var lärorika matcher, jag var i 15 år bara och mötte allsvenska lag. Och det var häftigt, det gick bra, det gick jättebra för mig och under säsongen så var det fram och tillbaka ut ur startelvan och det var kul, det var lärorikt, men samtidigt var det så här, man fick inte det här kontinuerliga speltiden som man har fått innan och det var en utmaning för mig mentalt och ta sig an det, att inte ska ta på självförtroendet och att inte ska bryta ner dig själv utan bara jobba på. Så på det sättet var det tufft, men annars var det gav mig jättemycket och jag utvecklades och sen fick Hammarby upp ögonen för mig.
Mm. Hur kom Hammarby in i bilden? Och jag gissar att det var fler klubbar än dem som var med
det. Ja, det var det. Jag hade ju ÖSK fanns med i bilden, men det var inte så där riktigt hett, utan de kom lite senare. Sen hade jag en klubb utomlands i Frankrike och så var det Hammarby där som valet landade på.
Mm. Mm. ÖSK där. Mm. De har varken lyckats plocka upp dig eller Jimmy.
Nej.
Varför egentligen?
Jag vet inte, det kan inte jag, alltså jag kan inte svara på det direkt. Nej. Det får de svara på, men ja. Brist på scouting.
Ja.
De har inte folk som ser fotboll med rätta ögon. Och, ja, det har gått trögare för dem på senare tid, så det... Det är många de har missat att snappa upp från Örebro. Du hade ju Iloan som gick till Malmö. Du hade Dejan Garacha som gick till Malmö. Så det var många de missade där. Så det är tråkigt att det ska bli så. Utan för man vill ju, alltså alla vill ju spela för sin stadsklubb där man är uppvuxen. Men ibland blir det inte så. Och de väljer andra spelare som de tycker är bättre eller vad det är. Då missar de sådana här spelare som oss.
Har ni reagerat på det?
Nej, jag har faktiskt inte brytt mig för fem öre om jag ska vara ärlig. Jag och ÖSK har aldrig haft den relationen där jag vill spela i ÖSK om jag ska vara ärlig. I min yngre karriär, vi har alltid varit rivaler då jag spelade i BK Forward. Men det är en fin klubb, det är en fin klubb absolut. Men det har aldrig tagit på mig så, men varför tar de inte mig? Tar de inte oss och så. Det har jag aldrig tänkt på de banorna, utan det, om ni vill ha mig så tar ni mig. Om ni inte vill så går ni miste om en fotbollsspelare som, ja.
Ja, på något sätt, det tycker man att de borde känna på något sätt att kan inte vi ju mer här för de... stora som kommer från stan ändå, fostras i stan, ingen väljer den.
De försökte ju med mig efter att de gick miste om Gilloan och Jimmy, så försökte de med mig, men jag kände inte att jag kände bara att det var för att de ville, bara för att de inte ska gå miste om mig, alltså på grund av att de gick miste om Gilloan och Jimmy. Och så kände jag, nej, alltså det har aldrig känts rätt med ÖSK om jag ska vara ärlig, speciellt inte i mina yngre dagar om jag ska vara ärlig, så det har aldrig klickat sådär, men ja.
Det blev Hammarby istället.
Exakt.
Hur ser du tillbaka på tiden där? Var det 2 år i Hammarby?
Det var 2 år i Hammarby innan jag fortsatte min karriär någonstans. Det var en fin tid faktiskt. Första året gick jättebra. Så, jag fick vara med, jag var 17 år, satt på bänken 2 gånger i Allsvenskan, tränade kontinuerligt med A-laget. Allt gick jättebra, som planerat, som jag hade sett i mitt huvud. Och så kom hösten och då skulle jag få träna, alltså vara uppe i A-laget varje vecka 2 gånger, 2 pass i veckan. Och så helt plötsligt fick U19-tränaren sparken och det blev massa ändringar i ledarstaben i A-laget och ingen visste vad som skulle hända. Och helt plötsligt så försvann de 2 passen i veckan under hösten helt och hållet. En ny tränare kom in. Ja, och jag visste inte riktigt vad som hände och så blev jag högerback i ett U19 istället.
Hur kände du för det?
Nej, det var jättetufft. Det var jättetufft. Jag gick från att vara på gränsen till ett A-lagskontrakt till att hamna på högerbacken i ett U19. Till slut sa jag till honom, men du kan sätta mig på bänken istället för att spela mig på högerback, så får jag konkurrera om ytter- eller mittfältspositionerna. Och det var tufft, det var riktigt tufft, för jag kände inte att jag blev rättvist behandlad, utan det blev mer på en personlig basis där de hade någonting emot mig på så sätt, och det var tufft. Det fanns inte mycket jag kunde göra, utan jag bara la ner huvudet och gnuggade på. Jag gillar inte att gnälla till tränare och till andra i ledningen, vad är det som händer, utan jag bara körde på och ställde inga frågor. Så det var en lärorik tid, jag tog med mig mycket från det.
Var det någon som sa att de hade någonting emot dig, eller var det mer en känsla?
Nej, det var mer en känsla, och det var rätt så uppenbart, alla såg det. Du kan inte vara överlägsen på träningarna och överlägsen på match när du kommer in och spelar, och sen ska de komma och säga till dig, wow vilken spelare du är, och sen inte låta dig spela. Det går ju inte ihop, och det var som det var. Det fanns inte så mycket att göra.
Och säga någonting sånt då, att liksom, nej, sätt mig hellre på bänken. Tror du det kan ha drabbat dig?
Alltså, nej, faktiskt nej. Inte. Utan om jag ska spela, så ska jag spela på min rätta position. Så där och då kände jag att det var rätt beslut, och jag kände att jag tog mig an den utmaningen, och jag tog mig igenom den utmaningen också, för de kom till mig efter säsongen och sa, sådana som dig finns inte i branschen, och du kommer finnas kvar länge i branschen. Och de uppskattade det på det sättet jag hade tagit an den utmaningen de hade lagt fram för mig, och nej, det kändes som rätt beslut där och då, och det slutade upp med att det var rätt beslut.
Vem var det som visade sin uppskattning sen?
Båda tränarna, Stefan Olsson och Lukas Syberski.
Ja. Och var det under ditt första år eller ditt andra år?
Det var mitt andra år.
Det var ditt andra år. Sen blev det istället Syrianska då?
Yes, då flyttade jag till Syrianska i Superettan.
Hur växte det fram? Hur kom de in?
De var intresserade så fort de hörde att jag...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Jag ville lämna Hammarby. Och de hade precis åkt upp till Superettan, och jag kände att jag bor 5 minuter från träningsanläggningen med familjen, och det känns, allting kändes bra, och jag kände att jag är redo för Superettan, och allting kändes bra helt enkelt, och de trodde på mig, så valet blev Syrianska.
Och det blev ett år där. Hur var det året?
Det var ett bra år faktiskt. Under våren fick jag bara spela en match, kommer jag ihåg. Sen fick den tränaren sparken, så kom det in en ny, och så fick jag börja starta helt plötsligt. Och då startade jag, om inte jag fel, runt 10 matcher nästan. Där, mellan 10-14 matcher. Och det gick jättebra. Jag fick min första riktiga säsong i elitnivå, alltså superettanivå. Och det gick jättebra. Jag tog an utmaningen jättebra. Och det gav mig jättemycket där och då, men det slutade inte som vi ville.
Nej, hur slutade det?
Vi åkte ju ner från Superettan till Division 1, och så röstade vi upp för Division 1. Vi skulle ta oss upp till Superettan igen, och allting såg jättebra ut. Vi hade fått in ett bra lag, och så från ingenstans, nästan två veckor kvar innan fönstret stänger, går jag in på fotbollskanalen och läser att Syrianska skickas ner till Division 2.
Just det.
För att man inte har betalat någon bot. Till domare eller varandra då. Och då mörknade allting till. Då sa jag, nej, hur fan ska jag ta mig ur det här? Det var en mörk tid. Jag gick till träningarna utan glädje. Jag visste inte vad jag skulle göra med fotbollen, och det var tufft. Men sen så kom Vasalund in i bilden. Och då flyttade jag till Vasalund 2020, coronaåret.
Just det. Ja. Och det blev, du gjorde ju 3 år i Vasalund.
Mm.
Det verkar ju ha varit en, det är ju på något sätt tiden där grejer verkligen börjar hända också på elitnivå.
Exakt.
Vad var det som hände?
Nej, men jag kom till en klubb som verkligen trodde på mig, som uppskattade mig för vem jag var, uppskattade mig för mina brister och mina styrkor, och jag fick första året var jag in och ut från startelvan, då gick vi upp till Superettan. Andra året var jag spelade i startelvan och var med och spelade hela tiden, men vi åkte ju ner där och då. Och jag kände att jag utvecklades enormt, för jag fick massa speltid hela tiden, var kontinuerlig speltid hela tiden, och jag kände att jag hade stöd från ledningen och från tränare som var där. Så jag bara utvecklades varje dag på träningarna, för jag hade bra lag, alltså. Jag hade riktigt bra lag då. Och så tredje året så belönade sig all den här tålamoden jag haft och all det här hårda jobbet jag lagt ner, så lossnade till slut det sista året i division 1. Och allting gick som på vatten. Ja, jag bara öste in mål och assist och hjälpte laget, och jag kände att det här förtroendet jag haft från ledningen och tränarna gav frukt. Och det kändes riktigt bra.
För det blev 15 mål och 11 framspelningar.
15 mål och 12 assist.
12 till och med?
12.
Jag hittade 11 i Wisecout. Är det här känsligt?
Nej. Jag kan bjuda dem på 11-12, det spelar inte så stor roll. Men ja, det var
förbannat mycket i alla fall.
Ja, det var varje match nästan. Ja. Så det var kul.
Det är ju, slänger man ögonen snabbt på det laget, det är ju spelare som några har varit på högre nivåer och varit i liksom, det är ett bra lag det här. Men din roll där då, vad blev det?
Jag blev ju lagkapten där, och jag hade ju 10:an på ryggen, och det var i princip gör det du är bra på. Jag ger dig friheten till att göra det du är bra på, men du får inte glömma att jobba för laget heller, inte vara egoistisk. Och jag köpte det, och det var bara att jobba på. Jag tackade och tog emot för den friheten, och det var bara att köra, och då bar det frukt. Så Det var riktigt kul år. Vi hade riktigt bra lag också, och det var synd att vi inte gick upp. Jag tycker att vi tjänade att gå upp, för vi gjorde det riktigt bra. Vi hade, om inte jag fel, 9 raka eller 10 raka utan förlust och bara vinster. Men lagen ovanför oss tappade inte poäng, det är helt sjukt.
Nej.
Men det var kul, det var faktiskt kul. Mötte Dogge, coach,
ja.
Där och då.
Hade ni någon kontakt då?
Vi hälsade ju på varandra efter matcherna och sen har vi smått pratat lite på Insta. Jag är ju fascinerad av sättet han spelar fotboll på och sättet han tränar på. Så vi har klickat sen dag ett.
Ja. När började ni hålla ögonen på varandra?
jag tror, alltså jag fick upp ögonen första matchen när jag såg dem spela mot oss.
Ja.
Och jag tror han fick upp ögonen för mig när han såg hur jag kvitterade 95 minuter mot honom.
var det ditt första år i ettan, eller var det?
Det var mitt, nej, det var
eller den där sista?
Det sista året, ja, det var förra året. Och då vi fick upp ögonen för varandra, om inte jag fel.
Ja. Vad var det du fascinerades av?
Nej, men sättet hur hans lag bygger sitt possession-spel på. Alltså det går inte att komma nära dem. Alltså du får inte tag i bollen, och när du väl får tag i bollen så är de där på dig direkt. Och jag älskar sån fotboll där man är passningsorienterad. Styr matchen, styr matchbilden, och det ger en enorm fördel, och det är sån fotboll han förespråkar. In med bollar mellan linjerna, rakt, behålla bollen, alltså det är allt jag gillar.
Vad är det där, och jag vet inte, nu kanske du inte har sett enormt mycket giffarna i år, men har du haft någon bild av varför har det inte klickat för honom än riktigt, de här sista pusselbitarna?
Alltså, jag har ju varit här nu i en vecka, och på träningarna så känner jag ju hur fantastiskt det kan klicka ibland. Det bara smäller, så vi är borta från en yta till en annan yta. Och det tar ett tag att bygga det här på elitnivå, och jag har full förtroende för coach, för jag vet vad han kan och jag vet vad han klarar. Men det tar, ibland så tar det längre tid, ibland så tar det mindre tid, det ska hinna klaffa. Och alltså, kolla Västerås, de var i botten 2 år och nu helt plötsligt är de i toppen. Det kan ta, ibland kan det ta mindre tid, kan ta det längre tid, men jag tycker det här laget som vi sitter på just nu här i Sundsvall är enormt bra. Alltså vi har riktigt bra spelare och vi ska bara få fram det. Jag tycker de 2 senaste matcherna jag kollade mot Gais och jag spelade nu senast, jag tycker det har sett riktigt bra ut. Och det är bara otur. Jag tycker det är otur att vi inte har fått med oss 3, egentligen 6 poäng på de 2 senaste matcherna. Vi ska vinna mot Gais och nu ska vi absolut vinna mot Trelleborg senast. Så jag tycker vårt kollektiv är riktigt bra. Vi jobbar bra för varandra. Och jag tycker coach håller på att få ihop det riktigt bra nu mot slutet. Jag tycker man såg stora delar i hur han vill spela nu senast mot Trelleborg. Och det kommer bara fortsätta bli bättre. Så jag tycker det bara fortsätta knygga på så kommer det lossna ordentligt.
Är det någon speciell du har imponerats av sen du kom hit?
Så alla ju har imponerat för mig på sitt sätt, och som lag så har de chockat mig hur mycket de jobbar för varandra. Men jag känner ju Paja sen innan, jag vet vad han går för, jag vet vad Ludde går för, men jag tycker Jonas Kino är bra. Jag tycker faktiskt Engan har chockat mig med sin smarthet faktiskt. Jag har fått upp en annan bild för honom nu när jag har spelat med honom. Jag tycker Erik är fantastiskt bra, Blomqvist. Det är jättemånga som är bra och som jag tycker har visat fram fötterna nu senast jag varit här och senaste veckan och sett och spelat med grabbarna. Det är riktigt bra grabbar utanför och på plan. Det är jättesnälla grabbar, de har tagit in mig jättebra. Och jag tycker faktiskt det här laget ska ligga i toppen. Men det har varit för mycket stolpe ut istället för stolpe in. Det är topplag i Superettan där.
Ja. Jag tycker det är kul här att du drar ju faktiskt en lans för Pontus Engblom som har haft ett väldigt tufft år. Kan du berätta om det? Du imponeras av hans smarthet på planen. Alltså han, berätta, vad är det du gillar med honom?
Han har ju varit med i fotbollen länge och han har varit med i det här laget länge. Och nej, men sättet han rör sig på, han öppnar ytor för sina medspelare, vad han tar för löpningar och allt, se hur han rör sig, det fascinerar mig. Jag har blivit fotbollsnörd sista åren och jag gillar att se på små detaljer och jag ser ju hur smart han är, hur han tänker innan han ska få bollen, vad han gör med bollen när han väl får den och jag ser ju sånt och det fascinerar mig. Det är bara synd att han inte har fått men stolpe in istället för stolpe ut som nu senast på Trelleborg. Han sätter ju den, vi alla vet att han sätter den en vanlig dag, men den här säsongen det kanske blir så ibland, kanske nästa match lossnar det helt plötsligt. Men jag tycker han har gjort det bra.
För det är en sån som anfallare, när man har en sån säsong, och det känner ju han också, så man möts ju av en del kritik givetvis. Tror du att han är lite missförstådd på något sätt av den, liksom, den vanliga åskådaren så här?
Ja,
att man inte förstår det.
Ja, alltså när man kollar från TV:n och när man kollar från läktaren, då blir det lätt att man inte ser de här små grejerna, men när du är nere på planen så ser du dem. Och det är mycket det som spelar roll. Alltså jag också ibland, när jag kollar på vissa spelare så kan jag tänka, men vad håller han på med? Men sen om 1-2 år när jag börjar spela med honom, då ser jag, den här spelaren kan ju. Alltså, då har jag inte sett det jag såg då. Alltså jag såg inte de här små grejerna han gjorde. Så det är mycket sånt. Så det är bara en tidsfråga innan det släpper för hela laget. För jag tycker vi jobbar på riktigt bra och jag tycker den här gruppen förtjänar mycket mer än vad vi har fått den här säsongen.
Det kan ju också vara såklart så att kemin med dem runt omkring gör att man börjar få fram sina bästa egenskaper. nu matchen senast, eller senaste matcherna, Marcus Burman har kommit in, har gjort någonting. Du har kommit in, nu fick vi se lite av Oliver Stojanovic också. Kan det vara där? Så det är den kemin här som börjar klicka också.
Ja, vi har ju kommit hit med energi. Jag och Oliver, så nu har ju Pong också kommit från Norrköping och Albin. Vi vill ju komma och bidra med energi. Det är därför vi är här. Pusha på grabbarna, komma in i laget. Och grabbarna har hjälpt oss enormt genom att komma in i laget. Det känns som att vi har varit här ett år redan. Och de har hjälpt oss enormt, och vi försöker ge tillbaka med den här energin som vi kom in med nu senast. Och jag tycker det är bara frukt, och vi ska bara fortsätta jobba på det. Så som det ser ut just nu så ser det riktigt bra ut faktiskt. Jag måste faktiskt säga det.
Ja, vi får se. Det kanske är nya tre år i protokollet när vi släpper den här podden.
Hoppas det. Håller tummarna.
När vi liksom är där karriärsmässigt, så har vi ju varit inne på Vasalund. Men i vintras då så presenterar AIK två bröder Durmaz på samma... Alltså, var det på samma dag? Eller det var med kort mellanrum i alla fall?
Nej, det var kort mellanrum. Det var en vecka jag, och så två veckor efter så kom han. Om inte jag fel. Ja.
Men ni visste förstås båda två vad som var på gång.
När jag blev klar, när jag snackade med AIK, så satt sig brorsan bredvid mig. Och vi satt och snackade. Och då skämtade jag lite lätt: men ska ni inte hämta brorsan också? Sa ni två stycken Durmaz där som gör under. Och då blev det att det var ett skämt först, men det blev seriöst sen. Så de gjorde klart med mig. Så sa jag till dem: fixa brorsan nu. Och så var brorsan också sugen, och de kom överens, och så blev det.
Ja. Fixade du in honom? Skulle du säga det? Eller tror du att tankarna var
det? Alltså, jag tror inte jag behövde fixa in honom, men jag öppnade dörren lite, förstår du? Jag la ett skämt där, och de tog den, och det blev på riktigt till slut, men ja.
Hur har det varit då till slut liksom? Ja, men han stack hemifrån där när du var 8. Till slut så får ni återförenas. Nu har det bara varit en kort tid än så länge, ska vi säga. Men hur var det att få hamna i samma lag? Det
var jättekul. Jag har ju lärt mig av honom, men nu fick jag lära mig från daglig basis, alltså på träningar, och han har, alltså, jag hade inte trott att han skulle kunna chocka mig, men han har chockat mig på träningarna. Alltså. Han har lärt mig jättemycket, och jag har sett hur bra han är, vad han har för kvalitet, och alltså, det har gett mig mycket det här halvåret när jag har tränat med honom och alla andra i laget också, men speciellt Jimmy där han har visat sin kvalitet på träningarna också, och sagt till mig vad han tycker och tänker och vad jag ska utveckla och så. Ja, det var väldigt lärorikt.
Vad tycker han då att du ska utveckla?
Gör det enkelt i första delen av planhalvan, och sen när jag kommer försöka ligga högre upp, när jag får bollen högre upp och göra min grej. Lite mer så. Spela enkelt lite längre ner, och när du kommer upp, då är det bara att göra dina grejer.
Tiden i AIK då, det har vi egentligen varit inne lite på, hur du har känt kring det här med speltiden. Men ni fick ju in en ny tränare här också.
Yes.
Det har hänt massor i AIK.
Yes.
Hur har er dialog varit sen? Eller är det med tränaren man har det? Eller är det med sportchefen? Det är ju också en ny man på posten liksom.
Jag har haft mest dialog med tränaren, om jag ska vara ärlig. Det är en fantastisk person, måste jag säga. Och en bra tränare, då måste jag ge honom faktiskt, med en fantastisk människa. Vi hade en ärlig och öppen dialog, och han sa att han är i en knivig situation, och jag måste köra med lite mer rutinerade och allt vad det innebär. Nu kan jag inte gå in på allting, vad vi sa och så, men vi hade en riktigt bra snack, och det kändes som att jag hade en relation med honom, en bra relation med honom, och vi snackade ihop oss, och jag valde att ta det här beslutet, och han förstod mig, och det var inte mer än det, men jag tycker han är bra för laget, han är bra för AIK, han har börjat plocka in poäng, och jag tycker man ska lita på honom.
Vad hur har ni pratat då kring framtiden? Jag menar, nu blir det en höst i Giffarna, men vad har ni sagt om tiden sen?
Nej, men det var mest att få speltid just nu och sen komma tillbaka i januari och få en omstart på riktigt. Och då får vi ta det därifrån helt enkelt.
Är liksom övergången till AIK, eller lånet till Giffarna från AIK, är det initierat av dig eller är det av AIK? Liksom?
Först och främst från mig. Jag gick till klubben och sa att jag behöver speltid, jag vill spela och jag behöver det för att utvecklas. Och tack och lov så satte de inte stopp för någonting och lät mig leta. Och så tog coach kontakt med mig och så var det bara att ha möte och ja, så blev det så här.
Så att det var, men det var Dogge som hörde av sig?
Yes, ja. Det var det. Ja. Det var Giffarna som hörde av sig först till min agent och så hade vi möte därefter.
Just det. Vad sa man till dig då?
Nej, man sa att man vill ha mig hit och vet att jag kan hjälpa laget och att jag är en pusselbit som kan hjälpa laget och nå den framgång den förtjänar och de ville förstärka laget med mig och det lät bra. Vi hade samma ambitioner och det bara klickade direkt. Jag känner Dogge coachen innan och det var, jag tvekade inte en sekund faktiskt.
Vad presenterade man liksom för dig med här ska du spela eller så här ska du spela eller var det på det sättet?
Ja, men coach vet ju vad jag går för och han vet vad jag har för kvaliteter och han vet hur han ska använda dem, så han presenterade och sa hur han ville använda mig, höger, vänster eller tia. Det var vad han sa till mig och han sa jag kom hit så ska jag och du göra det riktigt bra tillsammans och vi ska lyfta det här. Vi ska göra det bra tillsammans helt enkelt och han såg egenskaper hos mig som han tycker att de som ska komma till användning och inte bara sitta på läktaren och inte göra någonting. Så det var skönt när han sa det och det kändes rätt från början.
Ja, det är ju någonting intressant. Jag satte mig och gjorde en jämförelse i statistiken här med, det är ändå på något sätt Simba ut, du in. Men när man tittar på din statistik så är det ju ganska många vapen du har. Det här passningsspelet inte minst. Jag menar, när vi tittar på Simba, jag menar, väldigt bra på att dribbla. Han utmanar väldigt mycket. Men du utmanar ännu mer. Dessutom så har du dessutom det här passningsspelet då, som sticker ut väldigt mycket i statistiken. Många hotfulla passningar. Nu blir det mest jag som sitter och öser beröm på dig som någon hype man. Hur ser du på dig själv som spelare? Är du den här den mångsidiga vapnet?
Liksom? Ja, jag skulle säga det. Jag gillar inte att prata om mig själv. Men jag skulle nog säga det. Jag är bra på väldigt mycket. Och min spets ligger i väldigt mycket. Och jag är aldrig rädd för att utmana. Som jag sa till dig innan också. En dålig dag då ser jag ut som världens sämsta spelare. När passningsspelet inte stämmer. När jag inte kommer förbi min gubbe. Då kan folk tänka vad det här för spelare. Men när det väl stämmer som det oftast gör. Då ser det ut som det gör. Och jag fick visa lite nu senast mot Trelleborg. Jag är en spelare som gillar att utmana mig själv och utmana motståndarna. Och jag gillar att spela på små marginaler. För jag vet att jag klarar av det. Jag vet att jag kan klara av att sätta den här passningen med 1 centimeter. Jag vet att han kommer försöka stränga passningen. Men om jag slår den i tid så går den igenom. Jag vet att om jag sätter fart mot en spelare så ska jag ta mig förbi. Det är så jag är och det är så jag har varit hela livet. Ja.
Det här passningsspelet just, att bli riktigt bra på det. Hur blir man det?
Alltså jag försöker alltid alltid när det är passningsövningar så försöker jag alltid fokusera på kvaliteten. Alltid, och det har gjort sedan jag var liten. Och oftast blir det så här att man, när man gör passningsövningar så stressar man upp sig själv och bara vill få iväg bollen. Men i en passningsövning så handlar det inte allting om tempot, utan det är först och främst kvaliteten på passnings, passningsspelet, hur du slår till bollen, hur du levererar bollen till din medspelare, och så är det bara att ta därifrån in till matchspelet, och då kommer spelförståelsen in, när du ska slå passningen, när du ska gå framåt, när du ska slå den bakåt, när du ska slå den på tredje spelare för att nästa spelare ska komma. Men det händer mycket i huvudet som inte går att förklara på ett, alltså på ett sätt, utan det bara sker per automatik i mitt huvud, och det, jag har faktiskt fokuserat på det de senaste 2-3 åren riktigt mycket, och jag har fått höra det mycket att mitt passningsspel är topp.
Ja, det är bara att köra på.
Absolut.
Gör din grej. Absolut. Men du berättade, du har ju faktiskt haft kaptensbindeln i Vasalund. Vad är du för typ av kapten när du hamnar i den rollen?
Jag gillar att pusha på mina medspelare till gränser där de misslyckas för att sen lyckas. Jag gillar inte när man safear, utan om jag vet att du klarar av att göra det här, då kommer jag alltså få dig att göra det. Mm. På vilket sätt jag får dig att göra det på det spelar ingen roll. Om jag skriker på dig, men ändå får dig att göra det, så har du gjort det. Då har du gjort det till en bättre spelare. Men jag är även så här att jag gillar att ta ansvar själv. Alltså, jag ska inte leda laget. Jag vill att alla ska leda laget tillsammans. Och jag gillar att dela ut ansvar på allihopa. Men när det krävs att lagkaptenen ska steppa upp, då steppar jag upp. Som alla andra lagkaptener ska göra. Och tar smällen för laget om det behövs. Absolut. Och det var en roll jag axlade, och det var första gången jag var lagkapten i seniornivå. Och det var lärorikt. Jag lärde mig mycket det året. Och jag försöker alltid pusha på mina medspelare oavsett vad. Ibland så kan jag hetta till och bli lite arg, men jag försöker lugna ner mig hela tiden och hjälpa mina medspelare.
Mm. Hur ser du nu på fotbollsframtiden?
Nej, jag tar en dag i taget. Jag är jätteglad över att vara här i Sundsvall och Skiffarna. Och jag trivs jättebra, och jag älskar staden, och jag älskar att vara här och få spela matcher och ha ett förtroende från laget och från coach och hela föreningen. Det känns jättebra att vara här, så jag bara njuter av nutiden och tar dag för dag.
Mm. Ja, kan det vara svårt att få en sån fråga sen också, just om hur man ser på fotbollsframtiden? Jag menar, alla supportrar här vill ju att du stanna kvar här efter lånet, så kommer det vara sen. Men alla AIK-are kommer ju vilja att du ska säga att det här är bara ett mellansteg, du ska tillbaka och leverera.
Exakt,
där.
Exakt, ja, men så är det, men jag försöker inte tänka så mycket på det, utan jag försöker bara vara här, hjälpa laget och vara en del av laget och inte göra något annat. Det är min uppgift just nu. Min uppgift är inte att tänka på vart jag är om 3 månader eller vad jag ska göra om 1 år. Det är inte min uppgift, utan jag är här, hjälper laget och njuter av min tid här genom att spela fotboll och hjälpa laget. Det är vad jag tänker på.
Tiden utanför planen, vad går den till?
Nu har det varit mycket att fixa lägenheten sista tiden. Men bara ta det lugnt, chilla med grabbarna, gå och ta en fika, gå runt, se hur staden är. Bara ta det lugnt helt enkelt. Inte så mycket annat.
Nej. Du har fått ta Simbas gamla lägenhet.
Exakt.
Ja, hur
exakt.
Har det varit?
det har varit bra. Den är riktigt fräsch faktiskt, så jag gillar det. Jag trivs enormt där. Nu har jag äntligen fixat allting, så nu ska det vara lugnt och fint.
Ja, det är bra.
Ja.
Jag tänkte på, om man tittar på din karriär, så allt du har gått igenom. Mm. Ofta har man ju motgångar, är ofta med där och formar en, och beroende på hur man tar sig an dem, så kan det ju bli väldigt viktiga lärdomar som man har med sig, som man växer av. Har du någon sån här som du ser tillbaka på?
En motgång?
Ja, som du har format så.
Ja. Nu i Hammarby, som jag sa innan, när jag blev högerback, när han var med som högerback. Den motgången har, den satte igång det här envisheten jag har i mig att jag inte ska ge upp. Den motgången formade mig till den jag är idag, och den gav mig ett enormt tålamod. Tålamod är nästan nyckeln till allting. Och Och den gav mig jättemycket och jag tog mig igenom den. Ibland så kan det bryta ner en spelare. Men den gav mig jättemycket och jag är tacksam för att jag åkte på den motgången. Mm. Nu när jag tittar tillbaka och det var kul när man ser tillbaka på det, men det var för jävligt när man var där, ja. Där och då. Men
det som är det fina.
Exakt, men det formar dig till en spelare som du är idag, den spelaren du är idag. Så det är bara att tacka och ta emot egentligen. Mm.
För det har ju gjort någonting spännande också med att du har bestämt dig för att stå på dig liksom.
Exakt.
Inte anpassa dig.
Exakt, exakt.
Det är ju inte så lätt.
Nej.
För alla.
Nej, det är inte alla som klarar av det. Men är du tillräckligt stark i dig själv och säker i dig själv och vet vad du går för, då är det bara att stå emot. Men det är inte många som klarar av det. Det är tufft att gå igenom. Det ska jag säga, det var riktigt tufft den perioden. Men jag tog mig igenom den med mitt familjstöd och med Guds hjälp, så tog jag mig igenom det.
Är du troende?
Jag är religiös, jag är kristen och jag är troende.
Hur stor plats tar det i din vardag?
Jättestor. Det är nästan hela tiden. Jag tänker på det hela tiden. Det ger mig frid. Det ger mig frid och det ger mig styrka att kunna fortsätta. Och det är en del av min vardag. Så. Det är med mig hela tiden. Och inför matcherna, efter matcherna, innan jag sover, när jag vaknar. Så. Det är en del av min vardag.
Vi har passerat timmen här.
Yes.
Hur tycker du att det har varit?
Trevligt, ja. Grymt snack faktiskt.
Tycker jag också.
Det har gått snabbt.
Ja men du är snabb.
Ja.
Men jag känner ändå inte att vi man skulle kunna sitta hur länge som helst.
Ja, här skulle man kunna sitta hur länge som helst faktiskt. Det är skönt snack och det har gått snabbare än vad jag trodde.
vad tycker du vi har missat då?
Alltså, vi har ju nästan fått med allting, men det enda jag vill säga är att det här laget, det är alltså, jag vet inte hur vi ligger där nere, men det här är ett topplag. Alltså, det är ett kollektiv som jobbar hårt varje dag, det ska ni veta. Och de ska ha all cred, vi ska ha all cred nu när jag kommit den här veckan och jag ser på hur de kämpar varje dag och det kommer bara bli bättre. Det vet jag, 100% säker på. Det är riktigt bra grabbar och jag måste faktiskt ge dem cred för allt de har gjort nu, den här sista tiden och det kommer släppa för oss. Det är jag 100% säker på.
Nyförvärven som har kommit in här samtidigt som dig då. Vad kan vi vänta oss, du som har varit där sida med sida med dem?
Hårt jobb. 100% hårt jobb. Jag märker idag att de är lojala till laget. De jobbar stenhårt på träningen. Så hårt jobb är det. Det är i alla fall det ni kan garanterat få av dem. Sen så har de vissa kvaliteter som de själva är bra på. Kocho är snabb och explosiv och har en bra inläggsfot. Och Albin är smart, fina fötter. Och det ser bra ut. Det är bara att jobba på nu. Så ska vi plocka in 3 poäng mot Skövde och så fortsätter vi.
När podden kommer ut, då har den Skövde matchen spelats.
Yes.
Så vi får se då.
Yes.
Vad det blev av den, men du sa det innan, det blir 3.
Yep.
Ja. Men jag säger stort tack.
Tack Elias. Så mycket.
Grymt snack.
Yes, grymt snack. Tack för att ni tog emot mig.
Ja, med kärlek.
Härligt, tack så mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Vid vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.